här är Politiska rummet som tar sig an kristdemokratin, som är sprungen ur en katolsk idétradition och har fött partier som tidvis dominerat europeisk politik. I Sverige plockades den upp av ett litet parti med hemvist i pingströrelsen. Och nu slits de svenska kristdemokraterna mellan frikyrkoarv och högersväng. Det kristna har tonats ner, abortmotståndet tvättas bort och flyktingpolitiken har hårdnat. Hur mycket kristdemokrati finns det kvar hos de svenska kristdemokraterna? Och hur går kristdemokrati ihop med borgerlighetens andra ismer, liberalismen och konservatismen? Politiska rummet om kristdemokrati på svenska. Och i Politiska rummet så har vi samlat Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som har ägnat sig särskilt åt Kristdemokraterna. Och Elisabeth Sandlund som är kolumnist på den kristna tidningen Dagen där du i många år har följt politik. Bland annat som ledarskribent och också hört ofta i den rollen i Sveriges Radio, inte minst. Välkomna alla tre.
Tack.
Ja, Filosofiska rummets serie om politiska ideologier. Politiska rummet är alltså tillbaka och precis som tidigare så är det avtrycken i det svenska politiska landskapet som står i centrum. Hur kristdemokratin har präglat svensk politik, det ska vi prata om snart. Men först något som kanske är mindre självklart i Sverige än på kontinenten. Vad är kristdemokrati? Och som en start så tänkte jag be er alla sammanfatta kristdemokratin i en mening. Hur låter den? Vad säger Svante Nordin?
Ja, det är en rörelse som vill utforma en kristen politik för ett demokratiskt samhälle.
Douglas Brommesson?
Jag skulle säga att i kristdemokratin så är det de små gemenskaperna som är samhällets bärande enhet och det offentligas roll blir att utifrån solidaritet och subsidiaritet, begrepp som vi kan återkomma till, att skydda och komplettera de här gemenskaperna.
Mm. Och Elisabeth Sandlund?
Ja, den ideologiska nisch där kristdemokratin befinner sig, där är utgångspunkten den kristna människosynen. Människans okränkbara människovärde, lika för alla, och varje människas ansvar för sig själv, sina närmaste men också för samhället.
Mm. Och det här är ju då bara början på detta program. Svante Nordin, du har lovat att ge en kondenserad idéhistorisk bakgrund av kristdemokratin innan vi börjar prata om hur den har präglat svensk politik. Och vi tar det här från begynnelsen då. Så när och var föds den politiska ideologin kristdemokratin?
Ja, den moderna kristdemokratin föds efter andra världskrigets slut i Europa, i Tyskland, i Italien, i viss mån Frankrike. Och då står man i en situation där de totalitära systemen har kollapsat. Fascism, nationalsocialism, kommunismen finns kvar men som ett hot. Man söker ett europeiskt arv, en europeisk politik som ska grundas på något annat än de här kristendomsfientliga totalitära riktningarna. Och då blir det kristendomen man går tillbaka till. Det sker i Italien, det sker i Tyskland. Där blir kristdemokratin från början ett statsbärande hegemoniskt parti med anknytning till den romerska kyrkan eller till etablerade kyrkor. I Sverige så uppstår ju kristendemokratisk samling i mitten på 60-talet och då i en helt annan kontext. Då växer det fram ur pingströrelsen, Levi Petrus, och det växer fram som en protest mot en alltmer tilltagande sekularisering. Speciellt så är det när kristendomsundervisningen i skolan reduceras kraftigt. Man gör en namninsamling, det hjälper inte det minsta, och så startar man ett parti i protest mot att kristendomsundervisningen försvinner och mot andra tecken på sekularisering i det svenska samhället. Men det är ju mycket senare.
Och väldigt kort, vilka är de ideologiska rötterna då hos de svenska kristdemokraterna?
Ja, från början är det ju väldigt mycket frikyrklig rörelse, det är pingströrelsen. Men sen kan man säga att när Alf Svensson blir partiledare, då kommer han att vidga och fördjupa på olika sätt. Och dels styr han upp det så att det inte blir, tidigare har man då sagt vi är varken höger eller vänster, men men Svensson inser ju att man måste välja sida om man ska få något inflytande i politiken, så att han gör kristdemokratin till ett borgerligt parti. Han inleder valsamverkan med Centerpartiet och med Fälldin, och det är ju förutsättningen för att partiet kan komma in i riksdagen och medverka i regeringar. Men han gör också andra saker. Han lyfter fram moral, etik väldigt mycket. Han talar om en våg av godhet som borde gå genom den svenska förvaltningen och annat i den stilen. Han gör en filosofisk fördjupning. Han knyter an till kristdemokratin. Han gör, kan man säga, det svenska partiet mera kontinentalt, mera kristdemokratiskt. Han tar fram ett katolskt och annat kristet idéarv, den kristna socialläran, subsidiariteten, personalismen. Så att då det egentligen blir kristdemokrati i en mer allmän mening av det svenska partiet.
Vi kommer återkomma till vad som har hänt lite mer i närtid i Kristdemokraterna, men jag tycker kanske att det passar väldigt bra att gå över där, Svante, till att ringa in kristdemokratins vision och syn på människan och samhället med några kortfrågor, som precis som vi har haft i de tidigare avsnitten om ideologierna. Så att första frågan då, hur ser kristdemokratin på människan? Är hon ond eller god?
Om man pressar kristdemokrater så faller de tillbaka på den kristna uppfattningen. Den kristna uppfattningen, och den lutherska uppfattningen och den allmänkristna uppfattningen är ju att människan både är ond och god. Både har en frälsningspotential för frälsning och för motsatsen. Det onda och det goda finns där hela tiden samtidigt i en kristen människosyn.
Vilken roll har människan i världen?
Ja, själva idén om en skapelse, att Gud har skapat alltihopa, det sätter ju människan i ett speciellt perspektiv och ger henne en sorts ansvar för naturen. Det där har ju diskuterats fram och tillbaka idéhistoriskt. Å ena sidan så har man uppfattat Bibeln, första Mosebok, som att Gud sätter människan som herre över naturen. Andra har sett henne mera som en bevakare, en herde, en väktare. Det har tolkats lite olika. Det finns ju en stor diskussion om kristendomens förhållningssätt till skapelsen. Men bara detta att naturen är en skapelse är jag helt avgörande.
Samhällets viktigaste gemenskap?
Ja, väldigt mycket så har man ju betonat de små gemenskaperna. Man har betonat först och främst familjen.
Vad har staten för roll då i det kristdemokratiska samhället?
Ja, lite reducerat. Kristdemokratin är ju inte etatistisk. Om man tar den katolska uppfattningen så skiljer den ju mellan stat och kyrka på ett sätt som man inte har gjort här uppe i norr sedan reformationen. Men även här uppe, jag sa att kristdemokratin grundas ursprungligen av pingströrelsen. Och det är ju inte en statskyrka. Den kommer från en frikyrka. Och bara i det finns ju en viss skepsis mot staten och statens rätt att kommendera.
Vilka konfliktlinjer är de viktigaste?
Ja, jag vet inte, men från början är det ju sekulariseringen, en total avkristning som man vill hitta en roll på olika sätt för kristendomen också i politiken, också i Sverige.
Och det goda livet?
Ja, det goda livet. Dels är det ju ett liv med familjen och i en gemenskap. Men också ett liv som håller sig till någon sorts kristen moral.
Kristdemokratin i fickformat, som en början här från Svante Nordin, idéhistoriker i politiska rummet om kristdemokratin. Och här finns också statsvetaren Douglas Brommesson och Elisabeth Sandlund som är kolumnist på kristna tidningen Dagen. Douglas och Elisabeth, är det någonting som ni vill lägga till Svante Nordins beskrivning här? Något viktigt som fattas?
Jag fattas, men det går ju att fylla på. Jag tänker just när det handlar om synen på människan, så ett bärande drag är ju faktiskt, om man lyfter fram själv, det är ju ofullkomlighetstanken, att människan är ofullkomlig, inte i sig ond alltid och inte heller god, utan ofullkomlig. Och i det ligger ju den kristna tanken att vad vi än gör för misstag så finns det alltid nya chanser, och det gäller alla. Det är återigen detta med ett människovärde som är lika för alla. Så det är en sak jag tänkte på, och när det handlar om hur ser man på naturen, så är ju en annan bärande idé är ju förvaltarskapet, alltså att vi är satta att, och det är ju både en kristen tanke och en kristdemokratisk tanke, att vi är satta att förvalta skapelsen. Och det betyder ju att man ska inte idka rovdrift, men man ska också, jag menar, vara en god förvaltare med allt vad det innebär.
Ja, jag tycker viktiga bidrag både från Svante och Elisabeth. Jag tänker på det här med människosynen, att man kan säga att det togs ett ontologiskt språng med människan. Att det är en varelse som i sin karaktär är annorlunda än djuren. Och i den meningen så är människan skapelsens krona, för att haka på din fråga. Och den stora skillnaden är att människan är en moralisk varelse och kan ta moraliskt ansvar för sina handlingar enligt kristdemokratin, vilket inte djuren kan göra. Och det gör också att vi får det här förvaltarskapet som Elisabeth är inne på. Vi har en skyldighet att förvalta, ja, skapelsen eller allt vi har runt omkring oss. Men samtidigt så finns den här ofullkomligheten, att vi har en potential till det goda, men vi uppnår inte alltid den potentialen. Och för att mer och mer kunna uppnå den potentialen så behöver vi den sociala gemenskapen. Det är i de små sociala gemenskaperna, främst familjen men också i civilsamhället, som vi utvecklar vår potential och når mer och mer av det goda livet.
Personalismen är ju någonting som brukar lyftas fram som ett begrepp som är centralt inom kristdemokratin. Vad är det för någonting?
Det är ju denna kristdemokratiska människosyn, skulle jag säga, där man vänder sig både mot delar av individualismen och mot delar av kollektivismen. Man betonar att människan är en unik individ med en substans, som man säger. Och det här med substans pekar då mot att människan har sitt värde oavsett om vi uppnår vår potential. Utan det finns en verklig personlig substans i oss som finns där oavsett vår förmåga. Och det ger oss det här då, vad ska jag säga, naturgivna, okränkbara värdet som är lika för alla människor. Människan är också av rationell natur, och det leder till då den här potentialen att fatta förnuftiga beslut och skilja mellan rätt och fel. Och sen har vi då den här sociala komponenten, att vi är sociala varelser, att vi växer i social gemenskap. Det skulle jag säga är grundbultarna i personalismen, och den springer ju ur den katolska traditionen, åtminstone från Thomas av Aquino, medeltida dominikanmunken, och framåt, och plockades upp och av påvar från Leo den 13:e framförallt på slutet av 1800-talet och framåt, och sen har det där utvecklats inom nytomismen, och där personalismen då har kommit tillbaka in i filosofin.
Vi måste också bara nämna subsidiariteten som du ju nämnde i början, Douglas Bromison.
Just det. Och det är ju relationen mellan, vad ska jag säga, de här små gemenskaperna och staten, eller det offentliga i stort, där man tänker sig att den katolska socialläran växte fram på slutet av 1800-talet som en reaktion, delvis i alla fall, på socialismen, där man hade en rädsla för att staten skulle få en allt för stor roll. Och då betonar man istället statens kompletterande roll. Det är de små gemenskaperna, det är civilsamhälle, det är kyrkor, det är föreningar, det är familj och annat som är liksom väven, den grundläggande väven i samhället. Men ibland så fallerar den där väven, och då behöver staten vara en kompletterande aktör. Och det kan man se i kristdemokratiskt präglade länder, att mycket av välfärden bärs upp av, ja, men av kyrkor, av fackföreningsrörelser och andra delar av civilsamhället. Men när de inte lyckas, då ska staten finnas där. Så beslut ska alltid fattas på, som man säger, lägsta ändamålsenliga nivå. Men det är inte alltid att det är ändamålsenligt att individen fattar alla beslut.
Om vi tittar på Svante Nordin, hur kristdemokratin förhåller sig till de andra stora ideologierna. Om vi börjar med liberalismen.
Ja, det finns ju en kritik mot liberalismen, i vilket fall en kritik mot den mest långtgående liberalismen, som ju är väldigt individualistisk. Och i den kristdemokratiska idétraditionen så betonar man ju rätt mycket familjen, man betonar olika olika gemenskaper mellan staten och individen. Det är inte staten, det är inte individen, utan det är de här gemenskaperna som familjen är kanske det främsta exemplet på, som finns mellan staten och familjen. Och då ligger det ju det en kritik mot den mest långtgående typen av individualism eller nyliberalism eller liknande. Det finns också en kritik mot kapitalismen från evangelierna och framåt, eller mot en allt för stor tilltro till penningen och till det profitintresset och det materiella. Det ligger ju i den kristna etiken från Bibeln och framåt.
En del beskriver kristdemokrati som ett slags konservatism. Är den ett slags konservatism?
Ja, alltså kristendomen är ju 2000 år gammal och därmed mycket äldre än några kristdemokratiska partier. Så att man förvaltar ju på det viset ett arv som har funnits under väldigt lång tid. Och det kan ju kallas konservatism. Det beror lite på hur du definierar det. Men det finns ju ett sånt inslag.
Det handlar ju snarare om någon form av värdekonservatism då, att man ändå blandar just i 2000-åriga värden som man vill bevara, men inte till varje pris och inte hålla fast, alltså till varje pris hålla fast vid hur de har tagit sig uttryck. Men visst finns det på det viset, tänker jag, ett konservativt drag.
Men finns det någonting som skaver mellan konservatismen och kristdemokratin? Douglas Bromison, du nickade.
Ja, jag tänker att om man är inne på detta att man som i konservatismen vill bevara ordningar som är beständiga, så måste man fråga sig varför vill man bevara dem. Inom konservatismen vill man bevara dem just för att de är beständiga. Men inom kristdemokratin så vill man bevara dem för att de speglar det objektivt sett goda. Man vill bevara familjeliv till exempel för att det är något som är objektivt sett gott enligt kristdemokratiskt tänkande. Men det kan ju finnas beständiga ordningar som enligt kristdemokratiskt tänkande är orättfärdiga. Och då är man ju hur radikal som helst och vill göra sig av med dem. Och det här med kapitalismen som Svante är inne på kan vara ett exempel där kristdemokratiska tänkare har varit inne på ganska långtgående reformer när det gäller att fördela egendom och förmögenhet. Det finns tankar inom det som man kallar för distributismen, att förmögenhet och egendom ska spridas på så många människor som möjligt samtidigt som man ändå bevarar den privata äganderätten. Och det är ju väldigt radikala tankar.
Och vi måste nämna socialismen också. Hur förhåller sig kristdemokratin till socialismen?
Ja, socialismen är ju sitt ursprung hos marxism och liknande, en ateistisk rörelse. Det är väl kanske inte så väldigt tydligt idag, men i den ursprungliga socialdemokratin så är ju det ganska klart, och då blev det naturligtvis en motsättning, och det hade varit i Italien, det hade varit i Tyskland, det hade varit på andra håll. Nu behöver man inte definiera socialismen på det viset, men rent idéhistoriskt så kan man väl säga att socialismens ursprung hos Marx och Engels och Lenin och etc. Där fanns det ju en inbyggd motsättning.
Men det är ju mer än det också. Alldeles bortsett från det ateistiska draget så finns ju också det kollektivistiska draget väldigt tydligt i socialismen. Och det personalismen står ju emot, och de små gemenskaperna, besluten ska fattas så nära människor som möjligt, inte stora kollektiva, gäller för alla beslut. Det är ju också en viktig brytpunkt mellan socialism och kristdemokrati.
Svante Nordin, i din introduktion här till kristdemokratin så nämnde du ju att den fick en stor roll efter andra världskriget, och kristdemokratin och kristdemokratiska politiker spelade ju en stor roll när EU grundades. Så att jag undrar, har kristdemokratin liksom haft ett inflytande på svensk politik genom den roll som den har skapat, som den har spelat i skapandet av EU? Har den liksom kommit in Europavägen oaktat det svenska partiet Kristdemokraterna?
Ja, det måste man väl säga. Från början så finns det ju en väldigt stark EU-kritik i Sverige som bärs upp inte minst av socialdemokratin. Och när man då tar avstånd ifrån EU, det är ju en del av den svenska neutraliteten under ett antal decennier, så finns det väl också en misstänksamhet mot just det här arvet av kristen politik, alltså att man är misstänksam mot katolicismen, mot den romersk-katolska kyrkans inflytande, mot vad man ser som konservativa eller reaktionära moraliska värderingar och så. Då när Sverige sen går med i EU, ja, då tvingas man ju till en sorts omvärdering också av EUs kristetpolitiska arv. En mera positiv omvärdering, och det gynnar naturligtvis ett sådant parti som kristdemokratin.
Om vi går över då till kristdemokratin i Sverige, så har ju de svenska kristdemokraterna då, som vi var inne på tidigare, en annan bakgrund än sina meningsfränder på kontinenten. Och det var ju först i ett senare skede som den kristdemokratiska ideologin togs in i partiet. Douglas Brommesson, hur skiljer sig den svenska kristdemokratin från den som finns på kontinenten?
En viktig skillnad är ju det som Santi var inne på tidigare här när det gäller ursprunget. Den tyska kristdemokratin, ja, så som vi känner den nu med CDU och CSU, så är det ju någting som växte fram efter andra världskriget. Men det fanns rötter före nazisttiden också, där det tyska mittenpartiet Centrum sprang ur den katolska socialläran. Och det var ju slutet på 1800-talet och in i Weimarrepubliken. Så det är mycket längre tradition i Tyskland, och den sprang direkt ur de här tankarna om en katolsk sociallära som inte minst då påven Leo den 13:e lyfte fram under slutet av 1800-talet, som var liksom ett svar också på socialismen och var ett svar på arbetarnas eländiga villkor, och menade att ja, det är helt riktigt, arbetarnas värdighet måste lyftas fram, men socialismen är inte rätt sätt att göra det på. Och så motiverade det då också ett katolskt politiskt engagemang som ledde fram till de här kristdemokratiska partierna på kontinenten. I Sverige så var det mer då, som Svante var inne på, en proteströrelse som kom mycket senare också, en protest mot sekularisering konkret då när det gäller kristendomsämnets avskaffande i skolan. Men sen har ju då kristdemokraterna i Sverige undan för undan närmat sig den kontinentala traditionen, och Alf Svensson har ju varit en röst som har verkat i den riktningen. Så jag skulle säga att skillnaden har blivit mindre och mindre över tid. Rent ideologiskt, så som man beskriver det i sina egna program och så vidare, så är avståndet inte särskilt stort. Sedan kan vi ju ändå se att de samtida kristdemokraterna i Sverige idag tenderar ju att röra sig bort från en position där man allt för tydligt artikulerar den här ideologin kanske. Alf Svensson gjorde det mycket mer. Under Ebba Buschs tid så har man talat om de kristna värdena i mycket mindre utsträckning, skulle jag säga.
Mm. Strax mer om det, men först liksom, hur har kristdemokratin präglat svensk politik historiskt, Elisabeth Sandlund?
Ja, vi har ju redan varit inne då på EU-frågan, och där kan man ju se, jag skulle inte vilja övervärdera det inflytandet, jag skulle snarare säga att man kanske inte har fått cred riktigt för vad kristdemokratin har betytt för EU-skapande, att många människor förstår inte ens att det finns en sån koppling, men där finns ju ändå ett inflytande säkert. Men sen är det ju vissa konkreta politiska frågor. Biståndspolitiken är ju ett sånt. Det var ju verkligen en hjärtefråga för Alf Svensson, där kristdemokraterna drev på för 1%-mål och så, som ju nu är avvecklat. Om man är klassisk kristdemokrat så tycker man nog att det är väldigt tråkigt. I familjepolitiken har man också till och från haft ett visst inflytande, och det varierar också över tid. Man har hållit emot i en del frågor, exempelvis kanske under alliansregeringens tid kunde vi ha fått en utredning om dödshjälp. Där var ju kristdemokraterna väldigt tydliga med att det är ingenting som kommer så länge vi sitter i socialdepartementet och så vidare. Så att det finns ett antal frågor, men kristdemokraterna har ju varit ett litet parti och är ju just nu då i opinionen väldigt litet. Så att det är svårt att säga att det är på samma vis som maktbärande partier har präglat politiken.
Svante Nordin, hur skulle du säga, vad har kristdemokratin satt för spår i svensk politik?
Nej, men som Elisabeth säger, det har ju inte varit ett maktparti, det har inte varit ett statsbärande parti. Så att man kan ju inte jämföra det med Tyskland, utan det har ju varit ett protestparti med inriktning på vissa frågor och har kunnat göra sig gällande när det gäller just de begränsade frågorna. Och man kan ju också mena, om man lyssnar på Ebba Busch eller någon, att det är inte så ofta hon talar om kristendomen eller kristna värden eller lyfter fram det. Det är inte så att det hamras in i varje tal från kristdemokratiska politiker. Och det gör ju att budskapet är ju inte så enormt distinkt.
Det här är Politiska rummet om kristdemokratin med Svante Nordin, idéhistoriker, statsvetaren Douglas Brommesson och Elisabeth Sandlund som är kolumnist på Kristna tidningen Dagen. Och då kanske vi ska gå över till tidsglappet här, luckan då mellan Alf Svensson och nutiden Douglas Brommesson. Vad finns det för ideologiskt skifte här från Ekstedt till Ebba eller kanske från Alf Svensson till Ebba Busch?
Ja, jag ska säga att den kanske allra största ideologiska förändringen skedde nog ändå under Alf Svenssons tid, där han tog över ett uttalat kristet parti, men där han avslutade sitt partiledarskap som ledare för ett kristdemokratiskt parti. Och den skillnaden är, jag skulle säga i ideologisk mening, väldigt stor. Där det handlade om att driva en kristen politik inledningsvis, men där det i slutet handlar om att driva en politik som är grundad på de värderingar som den kristna etiken har förvaltat, eller någonting sådant, står det i deras principprogram. Och det är en stor skillnad, för det senare betyder ju att det där är värderingar som vem som helst kan komma att omhulda eller ansluta sig till, oavsett om man är troende eller inte. De är allmängiltiga och vi har samvetets röst inom oss som kan leda oss fram till de här värderingarna, oavsett om vi tror att Jesus är Guds son eller någonting annat. Och den skillnaden skulle jag säga är stor. Alf Svensson kom ju att då utifrån de här kristna värderingarna, eller de värderingarna som finns i den kristna traditionen, lyfta in den här värderingsdimensionen i svensk politik. Och det var ändå en relativt stor bedrift, skulle jag säga, i ett sekulariserat samhälle, och framförallt under 90-talet. Sedan under Göran Hägglunds tid delvis, och kanske ännu tydligare under Ebba Buschs tid, så har, som Svante säger, artikuleringen av de här kristna värderingarna blivit mindre explicit. De kanske finns där fortfarande i någon mening, men man talar väldigt sällan uttryckligen om att det är ett kristet arv eller en kristen tradition eller kristna värderingar. Jag skulle också säga att den här familjedimensionen som Alf Svensson talade väldigt mycket om, som familjen som samhällets grundläggande enhet, vårdnadsbidraget var ett uttryck för det där, har blivit mer uttunnad. Hör sedan kristdemokrater prata om vårdnadsbidraget, tror jag inte de driver längre, men inte några andra liknande reformer heller. Synen på brott och straff, vi pratade tidigare om ofullkomlighetstanken, att människan är ofullkomlig, samtidigt som människan anses ha en potential att skilja mellan rätt och fel, att göra moraliska val. Där tycker jag mig se en förändring från att se brottet som ett resultat av, vad ska jag säga, trasiga familjer eller en trasig uppväxt, till att nu vilja skydda samhället från onda brottslingar i någon mening. Ja, så att här finns över tid, ska jag säga, en förändring. Och det är klart att det speglar också samhällets förändring. Det är inte bara kristdemokraterna som har förändrat. Samhället har förändrats och partierna svarar på det. Men likväl ser jag den förändringen.
Elisabeth Sandlund, du, när vi talade inför det här programmet så beskrev du det som att det är en brytningstid för partiet idag.
Ja, och det är mycket av det Douglas säger, att en del saker som har varit oerhört viktiga och som är grundade i den kristdemokratiska ideologin, exempelvis detta med synen på brott och straff, som är ett väldigt tydligt sånt exempel, där ofullkomlighetstanken, att alltid ge människor nya chanser, se till att man får vård, det heter ju faktiskt kriminalvård, det är ju en aspekt som inte alls har lyfts fram, utan man har hakat på andra partier som kräver hårdare straff om man försöker överträffa och så. Möjligen, det här lockar nya väljargrupper, men det skrämmer ju också bort de väljargrupper som är de traditionella, som inte räcker. Alltså, det räcker inte med den gamla kärntruppen av frikyrkliga väljare för att göra Kristdemokraterna till ett parti som finns med i regeringen och så. Men de är ändå väldigt viktiga som en kärntrupp. Och det här är ju en brytning. Hur ska man göra egentligen? Ska man sträcka sig efter de här nya frukterna? Eller ska man försöka hålla kvar de gamla? och den balansen, det svänger. Och högersvängen är ju tydlig, och partiet talar ju själv om i sin valanalys vikten av att särskilja sig från andra partier som befinner sig i samma folla. Och då är det ju Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och då har man ju kommit väldigt långt ifrån tanken att vi är ett borgerligt parti, men vi är också egentligen varken höger eller vänster.
Ja, jag tror inte egentligen att det finns en speciellt kristdemokratisk högersväng. Hela den svenska politiken har ju svängt höger. Socialdemokratin är väl det tydligaste exemplet på det. Och det är ju en anpassning till ett nytt tidsläge och en ny opinion. Sen är det ju för KD också frågan om att vara del av ett regeringsalternativ. Man sitter ju nu i en regering och det ställer ju i sig krav. Det finns ett realpolitiskt taktiskt motiv som spelar in som gör att både finns de ideologiska övervägandena och de mera valtaktiska övervägandena som har att göra med själva förvaltningen av nationen och makten och sådana saker.
Men om vi tittar på hur kristdemokraterna är idag, hur kristdemokratiska är de, skulle ni säga, om vi skulle ta på en skala från 0 till 10?
Ja, det är ju väldigt svårt att vara någon sorts ideologisk domare, men det är klart att jag skulle säga att tendensen är negativ i meningen att mindre och mindre kristdemokratiskt, mindre artikulerat skulle jag säga i alla fall.
Ja, men det har vi förstått.
Ja, det var det fega svaret.
Lite tydligare kanske.
Nej, men jag behöver inte sätta någon siffra kanske, men jag skulle säga att det är mindre nu än tidigare i alla fall.
Ja, Elisabeth Sonnen, vågar du dig på?
Nej, alltså jag håller ju med att det är inte ner på noll, absolut inte. Och det finns ju också ideologer i partiet. Alltså det handlar ju också om internt, vilka är det som kommer till tals? Det är ju inte självklart att alla hänger med i denna högersväng. Och visst, det är en generell högersväng i svensk politik, absolut. Jag tänker också på skillnaden mot alliansregeringens tid. Där satt ju Kristdemokraterna i en borgerlig regering, men lyckades ändå på något vis framstå som att det är vi som ger den här regeringen det mänskliga ansiktet. Den rollen spelar man, som jag ser det, inte nu längre. Och det mänskliga ansiktet är väldigt mycket den kristdemokratiska ideologin. Så jag skulle nog säga att man är någonstans i mitten av den där skalan då, för att inte vara för hård. Mm. Och det går inte uppåt.
Vi sätter en femma där då, Elisabeth
Sandgren. Ja, det är ju ett högt och fint betyg både när jag gick i skolan i alla fall.
Ja, Svante Nordin, 0-10.
Ja, men jag håller inte riktigt med om det sättet att bedöma. Du kan ju, vad du möjligen kan säga är väl att Alf Svensson talade mera om godhet, etik och moral och med ett vibrato i stämman som Ebba Busch inte har. Hon är hårdare, tuffare på ett vis i sin framtoning. Det håller jag helt med om. Men att gradera det där, nej, jag vågar mig inte på det.
Du passar.
Men alltså det handlar inte bara om tonläge, måste jag säga. Alltså i väldigt viktiga frågor som är väldigt viktiga för kärnväljarna. Och jag säger återigen, de räcker inte för att göra Kristdemokraterna till ett parti som spelar roll i politiken. Men hos dem är det ju frågor som migrationspolitiken till exempel. Där många har varit oerhört engagerade personligen för ensamkommande flyktingbarn och annat. Där man känner att nej, men det här är inte det här, jag kan inte ställa upp på det här längre. Familjepolitiken, det senaste exemplet, är ju nu familjeåterföreningen, där man ska försvåra ytterligare för barn att få komma till sina föräldrar i Sverige. Sånt som Kristdemokraterna tidigare aldrig hade kunnat ställa upp på med trovärdighet. Jag tycker att det finns en reell skillnad här.
Det finns då kritiker inom partiet som är kritiska mot partiledningen, visst gör det. Och det är väl också tydligt att partiet tar ett steg tillbaka i somliga av de mest brännande frågorna, abortfrågan kanske framför allt. Mm.
Jag tänkte det, precis, att vi skulle komma till precis den frågan som har varit en del av partiet från början, men som partiet ju har brottats med. Den nuvarande partiledningen försöker bli av med stämpeln som abortfientligt parti. Partiet är ju inte heller längre emot fri abort, men lyfter etiska dilemman med aborter, och partiföreträdare har varit engagerade i organisationer som arbetar mot abort. Vilken roll spelar abortfrågan för den kristdemokratiska identiteten?
Ja, idag skulle jag nog ändå säga att den spelar mindre roll, men det är som du säger, det har ju varit en fråga som har varit levande inom Kristdemokraterna även efter det att man tog ställning för fri abort. Jag menar, det jag kan inte åtala det, men det är minst 20 år sedan man gjorde det, och ändå har den här frågan fortsatt att spöka för Kristdemokraterna, i alla fall i den allmänna debatten. Och det beror, skulle jag säga, ytterst på den människosyn man har. Att om man ska vara trovärdig i den människosynen, att varje individ är en unik varelse med okränkbart värde, oavsett dess förmåga att realisera sin potential, så då har ju varje individ på något sätt ett inneboende värde från... Ja, från befruktningen till döden, så att säga, om man ska hårdra det. Och då blir ju de här frågorna etiskt komplicerade. Sedan har man kanske försökt hitta kompromisser och hitta vägar att förstå de här ideologiska tänkarna på ett sätt som då skulle göra det mer tillåtet. Men det blir ju ändå en fråga som blir svår att hantera för dem, om man samtidigt ska möta samtidens då krav på fri abort.
Abortfrågan är ju ett rött skynke. Man får inte avvika från huvudlinjen, nämligen att fri abort är någonting gott, något som ska skrivas in i grundlagen ju till och med. Och så. Och KD talar inte alls nu längre om det som man har talat om, att vi är för fri abort, men vi skulle vilja ha ett samhälle där en nollvision för abort, där det finns förebyggande åtgärder, stöd, utbyggt stöd och så vidare, som gör att det inte behöver genomföras, helst inga aborter alls eller så få som möjligt. Det vågar ingen företrädare för KD säga idag. Säger man det så råkar man illa ut. Så är det bara.
Och kan Kristdemokraterna vara kristdemokratiska utan att just problematisera aborter som man har gjort tidigare?
Så det är ju som Douglas var inne på, det är ju filosofiskt svårt. Alltså om man säger att det ofödda barnet är en människa med mänskliga rättigheter, då hamnar man ju i en helt annan position. Och då har du den här filosofiska knäckfrågan: vad är en människa? När börjar människolivet? Om man talar om mänskliga rättigheter, vilka har även den ofödda sådana rättigheter och så vidare och så vidare. Oerhört svåra frågor.
Jag ska bara säga, jag tror att de frågorna aktualiseras ju nu också när det gäller dödshjälp, när det gäller vård i livets slutskede. Ja. Så det där kommer ju att fortsätta aktualiseras.
Det finns i båda ändarna av det mänskliga livet.
Men man har ju försökt komma undan det genom att säga att när det handlar om aborter så handlar det om två skyddsvärda individer. Mamman och barnet, och deras intressen måste vägas mot varandra. Det är ju ett sätt att på något vis försöka komma ur det ideologiska dilemmat, att anser man att även fostret är skyddsvärt från befruktningen, så hamnar man i problem. Men om man då säger att men vi har två individer och vi måste väga det mot varandra, men inte ens det sägs ju längre, utan nu handlar det om att vi är för fri abort, vi ska inte ändra någonting i svensk abortlagstiftning. Inte ens sånt som kanske skulle behöva ses över, som övre gräns och sådär, som man tidigare har diskuterat.
Ja, och då räknar man inte med två individer på det viset som du säger, för att då hamnar man i avvägningar.
Ja, det, man gör ju det. Det handlar om avvägningar. Jag skulle säga att en roll som ändå Kristdemokraternas syn, det de på abort idag gör, det motverkar ju bilden av att här har vi nu ett parti som har blivit amerikansk kristen höger. För att där är ju abortfrågan med omvända förtecken en av de allra viktigaste. Så att det argumentet håller inte riktigt om man lyfter fram abortfrågan.
Samhället har ju förändrats mycket sedan Kristdemokraterna bildades. Individualiseringen har ökat, liberaliseringen, sekulariseringen. Har tiden sprungit ifrån de värderingar som de svenska Kristdemokraterna drev mer tidigare, om den traditionella familjen, abortproblematisering?
Jag skulle säga att det sättet som man kanske uttryckte de där frågorna på, de uttrycken har möjligen tiden sprungit ifrån. Men om man tittar på en del frågor som Kristdemokraterna lyfter nu i regeringsställning, till exempel frågan om ensamhet i samhället som socialministern har lyft fram, pekar emot behov av gemenskap, och skulle man kunna härleda en familje... Ja, en betoning av familjeliv och civilsamhället utifrån, vi pratar om psykisk ohälsa som möjligen också skulle kunna aktualisera behov av en starkare familjepolitik. Vi ser stora grupper i samhället där det verkar som att värderingsöverföring från föräldrar till barn inte fungerar riktigt som man skulle önska. Det skulle också kunna motivera ro på starkare familjer om man vill. Så att visst, uttrycken kan förändras, men det är inte så att det inte finns samhällsutmaningar som en kristdemokratisk rörelse skulle kunna adressera.
Men vilken är den svåraste, så att säga, kritiken mot, eller det som kristdemokratin har att hantera idag? Är det just liberalismen och de begränsningar som ju ändå kristdemokratin innehåller då mot de här tankarna på att varje människa ska kunna välja sitt liv fritt?
Det tror jag. Jag menar, vi lever i ett samhälle som ibland beskrivs som världens mest individualiserade samhälle, det svenska. Och då är det klart att om man då företräder en ideologi som i mångt och mycket har vänt sig mot individualiseringen, så har man en utmaning. Men å andra sidan, för ett kristdemokratiskt parti räcker det, eller behöver man inte omvända 100%. Det räcker ju att 10% skulle tycka att de har en poäng, så har de ju ändå närmast fördubblat sin väljarandel. Så att det kan finnas en nisch också för ett parti som är motvalls.
Nej, men jag tänker ju att det är naturligtvis en motkraft mot det, men framför allt så handlar det ändå om att tanken att frågor om etik, frågor om den lilla gemenskapen och så, om det är har gått ur tiden, om det inte är längre aktuellt, då får vi ett samhälle som ingen vill leva i. Så på det viset så har kristdemokratin och kristdemokraterna en roll att spela. Men då gäller det också att man liksom inser det, att det är den här rollen vi ska spela i svensk politik. Det handlar om att göra motstånd ibland, och ibland är det inte möjligt därför att man måste alliera sig med andra och så, men man måste ändå hitta den här vägen. Det vore illa om kristdemokratin hade spelat ut sin roll i svensk politik, tänker jag.
Svante Nordin, vad tänker du om det, kristdemokraterna, och så att säga, om tidsandan har sprungit ifrån dem, eller vad det finns för möjligheter för kristdemokraterna att verka i svensk politik?
Alltså, tidsandan har sprungit ifrån Levi Petrus naturligtvis, alltså det som var aktuellt då mitt på 60-talet. Men tidsandan har inte sprungit ifrån frågorna om ont och gott. De är ju fortfarande aktuella, och frågan är om de kan, hur mycket de kan artikuleras i en kristen tradition. Det är också en fråga om var finns det kristna kulturarvet. Man kan säga att det förtunnas, att det inte betyder någonting för svenskarna längre. Jag tror inte att det är riktigt så ändå. Det kristna arvet, kyrkorna, alltihopa detta betyder fortfarande ganska mycket i svensk medvetenhet. Sen kan det ju variera mellan olika politikers förmåga att anspela på detta eller att använda sig av det. Dessutom så har ju Sverige blivit en del av en europeisk gemenskap, och även nu en atlantisk gemenskap mer än tidigare. Och det gör ju att vi ändå är tydligare än någonsin del av en kultur som har utformats, präglats av kristna värderingar som har uppstått i ett kristet västerland.
Och då har vi kommit fram till frågan där vi ska lära känna vårt inre ideologiska jag. Om man funderar över vad man har för ideologisk läggning innerst inne, och det här är ju då en fråga som vi har ställt i alla politiska rummet utifrån olika ideologier, och nu blir då frågan: hur tar man reda på om man är kristdemokrat? Vilken fråga ska man ställa sig för att få veta om man har denna ideologiska läggning innerst inne? Douglas Bromison.
Ett försök skulle vara att ställa frågan: vilken enhet ser du som samhällets grundläggande enhet? Och svarar du familjen på den frågan, så pekar det i alla fall i riktning mot kristdemokratin, skulle jag säga.
Jag tänker på människovärdet. Hur ser jag på människovärdet? Är det absolut gemensamt för alla och okränkbart? Vad får det för konsekvenser för praktisk politik? Den frågan behöver man fundera över.
Svante Nordin.
Ja, den frågan finge väl bli: ber du din aftonbön?
Ja, okej. Då har vi fullbordat ett nytt politiska rummet, och vi får se om det blir någon återuppståndelse ur krisen för de svenska kristdemokraterna. Här finns Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, Douglas Bromison, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Elisabeth Sandlund, kolumnist på den kristna tidningen Dagen. Tekniker var Johanna Karell, producent Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och är det så att du redan nu törstar efter fler ideologiska självinsikter, så lyssna då på Politiska rummet i appen SR Play. Tack och hej!